Välkomna till Placera-podden. Jag heter Per Ståhl. Idag är vi fyra stycken som poddar. På min vänstra sida sitter
Ludvig Lönngård,
Pekka Kenter,
Karl Hans.
Det snöade idag när jag gick till jobbet.
Ja, det är mysigt. En vit, kanske blir en vit första maj liksom.
Ja, det kan det bli. Jag tänkte vi drar igång direkt. Det har ju varit en diger rapportvecka. Vad tar ni med er från veckan?
Ja, men särskilt att det stora som hände i veckan var väl att Metas rapport kom in, där guiden kom in sämre än väntat. Och vi fick ett riktigt magplask i efterhanden och i handen igår. Aktien föll 15%. Men i övrigt så var väl rapporten väldigt bra, ska jag säga. Eller den var som väntat, kan man säga. Sen den andra stora grejen var väl att Alphabet kom i igår. Och där var ju var oväntat bra. Och fått en rejäl uppjustering där. Den har stigit med 15% i förhanden då. Och här är det framförallt att de ska ge sin första utdelning någonsin. 20 cent per aktie. Och göra ytterligare aktieåterköp då för 70 miljarder dollar. Plus att allting annat i princip ser bra ut. Inklusive molnverksamheten då. Växer på bättre än väntat.
Ja, den växer bättre än väntat och nu håller den tempo med de andra stora drakarna.
Som den inte gjort tidigare.
Nej, det har den inte gjort tidigare. Och jag tänkte en annan kommentar till Meta som du var inne på, som även gäller för Google när man läser siffrorna. De här digitala annonsintäkterna växer ju. Ja. Det gjorde ju för Meta också väldigt bra och även för Snap, just det. De som följer det här bolaget.
Har Amazon kommit än förresten?
Amazon har inte kommit än. Eller? Men en annan, 12% sa du i efterhanden.
Yep.
Det gör att vi får ett nytt 2 triljoners dollarbolag. För den kommer gå över det idag om den
håller tempot
som den gjorde igår på efterstängningen. Då. Så då har vi ett nytt bolag då som är över det här magiska 2 triljoner US dollar i börsvärde, vilket är helt otroligt.
Den magiska gränsen.
Men en grej till som framhölls, det var väl just det att man i alla fall indirekt börjar tjäna pengar på AI. Man har gjort stora investeringar och det har ju marknaden varit lite nervös över hur mycket kostnaderna ska dra iväg. Men nu börjar man ju faktiskt se lite revenue på, eller intäkter på, indirekt via AI.
Ja,
jag har sagt att Meta har ju levt på det lite grann, kan man säga, de sista kvartalen här då. Att de har ju sparkat personal och sådär och kunnat använda AI istället. Så att de har ju verkligen dragit nytta av det, kortsiktigt kan man säga.
Ja, men precis. Och nu börjar Alphabet att skörda frukten också. De har ju också sparkat personal eller reducerat personalstyrkan. Och de börjar se att de här AI-investeringarna börjar bära frukt. Och det är framförallt, det kom ju en annan rapport igår.
Microsoft har också kommit, ja, precis.
Just det, och där tjänar man ju definitivt pengar på AI och kanske nästan är för tillfället, tycker jag, bäst positionerat på att tjäna.
Ja, det är de verkligen alltså. Det är verkligen spindeln i AI-nätet skulle jag säga. Och när det gäller Microsoft då, så är ju molnverksamheten Azure går ju som tåget verkligen. Mm. Men de säger då att de har begränsningar på kort sikt när det gäller AI-tjänster här. För att efterfrågan är så enormt hög helt enkelt. Mm. Så att det är tacksamt. Och ja. Det kanske också är ett tecken på att Nvidia kommer fortsätta.
Ja, men precis. För jag läste lite rapporten och då är deras CFO, Amy Hood. Hon sa det att de investerade 14 miljarder nu under kvartalet i 14 miljarder US dollar. Mot 11,5 kvartalet innan. Och jämför man med year on year-siffror då, så var investeringstakten upp 79%. Då. Så man investerar ju oerhört mycket nu och Amy sa att man kommer fortsätta öka takten ytterligare nu. Och att man är underinvesterade på själva molntjänstbiten då, med all den här, det som genererar AI-tjänsterna då, att det är så stor efterfrågan på då. Mm. Vilket kanske kan vara bra för Nvidia, kan jag tänka mig, att det är så stor efterfrågan på den. Och Microsoft säger själva att de har inte investerat så här mycket sedan 2016. Och då, det var ju då man investerade väldigt mycket i de här, i Azure, i bygga upp hela molntjänsten då. Så det är en ny stor investeringscykel nu som på något sätt, som pekar inne på, börjar materialisera sig. För man ser det både i Meta, man ser det i Alphabet, man ser det i Microsoft. Nu tjänar man pengar på AI.
Det här, och, ja.
Den var bara upp 5% i efterhanden. Ja. Men det räcker här. Vad tror du, vilken gräns går man över idag om man håller det? Inte 2 triljoner, utan 3 triljoner. Man blir första bolag i världen att komma över 3 triljoner i börsvärde i så fall. Så det kan bli två sådana här lite
en händelse, en historisk dag helt enkelt.
Det kan bli en historisk dag. En historisk fredag.
Ja.
Så det tar jag med mig från de här stora USA.
Om du ska äga något av de här då, vilket tycker du är bäst då liksom? Om du ska köpa någon nu liksom.
Jag äger ju 2 av 3, så det blir lite partiskt. Du äger väl alla 4?
Jag äger faktiskt inte Meta.
Jag äger
de andra 2.
Men du ägde Meta förut?
Ja, jag har ägt Meta förut innan, men inte senaste månaden då.
Nej.
Men jag skulle själv säga att Microsoft såklart köp fortfarande.
Ja, tråkigt.
Tråkigt och jättebra liksom.
Lite som ett investorköp.
Förvärvar inte de Activision Blizzard också ganska nyligen? Jag vet inte om det har kommit några nyheter om det, men nej, det är gamingbolaget.
Så. Jo, men det fick man ju göra till sist.
Ja, det var ett jäkla liv om det ju. Men det gick igenom. Det är något bra köp.
Till slut kommer alla bolag att ägas av Microsoft.
Jag ska bara
en sista
kommentar om Microsoft. Du var inne på Azure, att det växte 31%, vilket var mer än marknaden hade förväntat. 7 procentenheter av de här 31, eller 7 procentenheter av hela tillväxten i Azure är rent för AI-tjänster.
Ja.
Och det är en ökning med 6 procentenheter
från
kvartalet innan då, den 67 då. Så det är otrolig tillväxt, precis det Pekka inne på. Nu börjar man tjäna pengar och efterfrågan är stor på tjänsterna.
Ja, det är klart. Man kan ju liksom spara mycket pengar med det.
Men det ser lite tuffare ut här hemma för vissa bolag. Om vi kollar till exempel på Hexatronic då, ner 12%.
Ja,
och även Lifco och Indutrade har ju...
De här serieförvärlden har inte lyckats så.
De har inte heller lyckats uppnå liksom förväntningar. Men de har ju gått som fasen, de här kvalitativa förvärvarna innan.
Tidigare, ja.
Men vad är din take? Varför har man handlat ner? Jag är ju själv gammal Lifco-ägare.
Ja, det är ett bra bolag.
Men den har ju tagit jättemycket stryk. Det konstaterade vi igår redan. Den kanske ska ner.
Fast man fortfarande liksom inte ner sedan årsskiftet. Så det är ju nästan... Men absolut, de stack iväg jättemycket där. Men det är ju den här organiska tillväxten vi har ju sakta ner nu. Det är ju lite kämpigare i byggindustrin. Det kanske vi kan snacka om mer sen, Pekka. Men ja, det är ju det. Det är vissa marknader är ju lite trögare nu. Konjunkturen börjar märkas av i siffrorna. Vilket de kanske inte har gjort riktigt innan.
Men lite grann ger de väl indikationer på att kanske nästa kvartal kan vara botten eller att vi hade det bakom oss.
Ja, kanske inte just... det kommer nog ta en liten stund där. Det kan bli några sura kvartal till liksom. Men sen när det vänder så kommer det bli bra igen. Alltså det är ju inget som är så här avgörande för aktien på lång sikt. Absolut inte. Så jag skulle snarare att det börjar kanske bli lite intressant om det skulle falla på lite mer här nu. Såg att även att Per Wallemar som vd på Lifco köpte lite aktier här nu idag. Eller igår kanske var.
Ja, men det är väl en bra signal.
Mm. Sen var det inte mycket till förhållande vad han hade då. Nej. Men det är ändå en signal om någon slags.
Volato var väl ganska stort insiderköp också?
Ja, får någon styrelseledamot mot där. Ja. Ja. De har ju tufft med byggkonjunkturen och 5G-utrullningen. När vänder det då till Pekka? Vad tror du?
Ja, nej, men alltså tittar man på de här snabba konjunkturindikatorerna som kommer så ser det lite bättre ut i Europa. Men det som sticker ut och som kanske är lite oroande, det är ju att industrin går så kast. Och det är ju nästan ett globalt fenomen. Att jag menar, Tyskland jättedåligt, Sverige också lite halvdassigt, fast vi har klarat oss bättre än många andra. USA så sjunkte industriindexet, eller ja, industrikonjunkturen dämpas. Så det är tjänstesektorn som drar. Och det kanske man ska tänka på när man, även när man handlar aktier.
Det är en väldigt bra poäng. Mm.
Och det är väl de kanske som efterfrågar mycket då hos, vi pratar Alphabet, Meta, ja, Microsoft med AI-tjänsterna. Och man vill ha mer kapacitet i deras molntjänster och så. Och att det är mycket tjänstedrivna bolag som banker, finans, försäkringsbolag och media. Och sådär, att det är de som har börjat utnyttja AI då kanske mer än vad man har gjort i byggsektorn. Och
det där det går snabbast tänker jag. Ja, kanske enklast att implementera. Ja.
Mm. Att det inte är lika mycket man har inte kommit igång riktigt inom
industrin. Nej, det kanske är lite svårare för Atlas Copco eller Alfa.
Ja, men det, liksom,
alltså det kommer de ju också göra ja, över tid.
Men de är inte fullt på pucken.
Nej. Alltså Siemens har ju sådana ben också då där man industriell automation där man använder då AI-tjänster också. Men det är väl just det här att kunderna kanske inte är så intresserade eller starka just nu så att de köper. För de har sagt att de här affärssegmenten går lite svagt just nu också. Och det har väl hängt ihop med konjunkturen och industrikonjunkturen.
Men om du tittar framåtblickande, för det har ju kommit en hel del framåtblickande estimat i veckan.
Yes.
IFO-siffror och från Tyskland då som är en viktig del av den europeiska tillväxten. Vad är din... Ja, har de kommit in bättre än väntat eller?
Ja, det skulle jag vilja säga, men precis som jag sa tidigare, det är tjänstesektorn som drar hela lasset. Industrin är fortfarande utvecklas fortfarande svagt och men hoppet om en vändning under andra halvåret finns definitivt fortfarande kvar liksom på marknaden. Man kan ju inte bedöma det. Men det blir en svag tillväxt i år om vi tittar på Europa. USA ser ju bättre ut. Nu kommer det ju siffror igår som chockade lite grann med en svagare BNP-siffra än väntat och en högre inflation dessutom. Så det var ju lite mardrömssiffror egentligen.
Ja, men, det var sämst av två världar. Ja, för när jag såg BNP-siffran tänkte jag, men det här är bra för Fed, men sen kom inflationssiffran då som var...
Men jag tycker ändå att det finns en liten guldkant i det här och det är ju att den inhemska efterfrågan i USA fortsätter ju att växa starkt. Det som framförallt drar ner tillväxten det är ju att man har ett stort underskott i utrikeshandeln som drog ner BNP med nästan en hel procentenhet. Liksom. Så borträknat det så var det ändå ganska hyggliga siffror. Och för första gången på länge så bidrog väl till och med fastighetsinvesteringar positivt. Eller byggsektorn.
Det var länge sedan.
Så att visst, tittar man på helheten, alltså på totalsiffrorna så var det verkligen inte ljust. Men börjar man bryta ner det så ser det lite bättre ut. Det jobbiga var ju just inflationssiffran.
Vad driver inflationen mest då?
Nu får vi en ny siffra i eftermiddag.
Ja, och då kan man dissekera ner som driver inflationen.
Mer. Men det är ju mycket till exempel hyreshöjningar och liknande som har drivit en del försäkringskostnader och sånt där. Och det finns ju den väget. De sektorerna väger mindre i den här siffran som kommer i eftermiddag, alltså prisdeflatorn för privat konsumtion som är Federal Reserves huvudmått. Vi har ju bara fått KPI-siffrorna hittills. Men det ser lite illa ut, men väldigt spännande siffror i eftermiddag.
Ja, men jag har ju kollat på ett lite äldre bolag här som har funnits. Jag vet inte om ni har någon koll på detta bolaget. OEM International. Har ni hört talas om det?
Jag har hört talas om det, men jag har inte jättebra koll kanske.
Inte
så bra koll som du har. Liksom.
Nej. Inte hur gammalt det är, då. Absolut ingen koll.
Nej, det har ju varit noterat väldigt länge på börsen och alltså gått under radarn. Det är ju ingen som riktigt har skrivit om detta. På Placer tror jag inte, och det tror inte det skrivs alls mycket i svensk media om det. Trots att den här aktien har gått jäkligt bra. Om du investerar i den här aktien på 1983 då, när den noteras på OTC-listan. Jag vet inte om ni minns den. Jag minns inte den.
Jag minns OTC-listan. Alldeles för väl.
Så detta var den 15:e aktien på den här listan som noterades. Om du investerar 12 500 kronor på noteringsdagen då. Vet du hur mycket den är värd idag, den posten? Om du bara skulle låta den vara.
12 500. Det är säkert hiskliga summor kan jag tänka mig.
3 miljoner kronor.
Oj.
Oj.
Så det är en fin avkastning om man bara skulle låta den ligga. Så det är det som är det fina med de här...
Vad driver takkastningen?
CFA-förhållande. Nej, men det är ju tillväxten och sen är det ju...
Ja, men vad gör de?
Liksom, de är en mellanhand mellan tillverkare och kunder då. Så kunderna här är liksom Atlas Copco, Nibe, Volvo, Getinge. Och sen är det tillverkande borde då som de köper komponenter och sånt av då. Det är en länk mellan de här, alltså kunder och tillverkare då, som mellanhand.
Så deras kunder är gräddarna av Sveriges industrielit,
ja,
får man väl säga.
Nibe, som du hade.
Men du pratar Volvo och Atlas, jag menar det, och Getinge.
Exakt. Det som kallas grossist på gamla tider.
De säger ju själv
att ett så kallat grosshandlarbolag.
Grosshandlarbolag, teknikhandelsbolag säger man. Och det är lite likt AdTech då. AdTech har ju också vissa av de här bolagen då.
Men du har jättefina kunder.
Jättefina kunder.
Och sen blir du kund hos massor med som då berättar.
Ja, du slipper ju ha flera leverantörer. Du kan ha OEM. Så fixar de allting åt dig. De blir som en samarbetspartner som har väldigt djup kunskap inom de här ämnena då. Så jag tycker det är väldigt fin båda då. Och det som har drivit avkastningen är väl att de har... Ja, compoundat då. De har ju förvärvat bolag då, som precis som AdTech och de här. Kanske i något lite lugnare tempo. De har gjort 40 företagsköp mellan åren 2005 och 2023. Så det är just det. Och sen den här kulturen har decentraliserat ansvarstagande. Och att väldigt många ledningspersoner har suttit där sedan år 2000 egentligen, tidigare än det. Så det är verkligen så att de har suttit väldigt länge.
Finns det någon grundarfamilj kvar?
Exakt.
Eller hur ser det är som är så fint.
Exakt. Så 1974 så bestämde sig två familjer att starta det här bolaget då. Och då flyttade man från Stockholm till Tranås, som än idag huvudkontoret ligger i.
Det är nere i Småland, för de som inte vet.
Jag och Småland vet man att det är även de bästa företagen som finns där.
Ja, kulturen är bra.
Ja, kulturen är perfekt. Nibe och så vidare. Så de är fortfarande kvar, de här ägarfamiljen då. Barnen där sitter i styrelsen. Och sen finns det en till då som heter Pantsar, tror jag, familjen Pantsar, som kom in när man köpte upp ett annat bolag. Och de här tre ägarna är ju fortfarande kvar i styrelsen och är storägare.
Så ägarfamiljer är kvar, eller grundarfamiljer
är
kvar?
Och det är också en del av framgången då, att man har det här. Och jag tycker det är ett jättefint bolag. Det är fina nyckeltal, bra utdelningshistorik. Man har ju höjt utdelningen väldigt många år i rad. Och nettokassa, så man kan fortsätta förvärva bolag här. Sen är det lite cykliskt då. Man märker att det är lite avtagande tillväxt. Men då snackar man också att det är rekord i årgång här nu. Så det börjar komma igång nu igen här. Det har varit lite klenare 2022-2023 tror jag. I mitten där. Så nu börjar det komma igång igen. Och nej, jag tycker bara att det är ett riktigt bra bolag. Jag har väldigt fin historik, väldigt linjär historik. Och kommer fortsätta köpa upp bolag inom den här sektorn då. Och ja, bara ett bolag som ska ligga i... Jag tror kan ligga i portföljen i många, många, många år till.
Det låter ju extremt välskött.
Ja, verkligen. Och fint insynsägande, och vdn har varit sedan år 2000.
Vad är det för börsvärde nu då? När man har trippat upp de här 12,5 tusen till ett antal miljoner. Så jag menar, börsvärdet måste
13,5 vara... miljarder, så det är ändå inte så jäkla stort.
Nej.
Sen kommer ju det, de har som mål att växa 10% per år, så det ligger bara liksom. Och fin avkastning på kapitalet, över 30%. Det är inte många bolag som har det i Sverige eller utomlands heller. Så ja, jag satt och köper detta.
Vad ligger värderingen på nu?
Jag tror jag har min lilla lapp här på de prognoserna jag har gjort här själv då. Aha. Så är det EV/EBITDA 19 och P/E 24. Så det är inte skyhögt, men det är inte heller svinbilligt. Men det är ju liksom kvaliteten i bolaget. Jag tycker ändå att det ska vara lite rimlig multipel helt enkelt.
Jag säger som Karl Hans brukar säga, kvalitet kostar.
Ja, exakt.
Kvalitet ska kosta.
Det är väl du som brukar säga det.
Ja, så kanske det var.
Ja, gång i tiden sa du det i alla fall. Nu kanske jag säger det.
Ja, så kan det vara. Jag har ju tittat på ett annat kvalitetsbolag.
Vad är det då?
Ni vet lite om min favorit.
Ferrari.
Ah, ja, såklart. Kvalitetsbolagens moder, som jag kallar det för. Det kan man inte säga, för bolaget har ju ingen... Det är ju en lång företagshistorik. Det är grundat betydligt före 74. Vi snackar 20-talet nu. Alltså bolag från början, och sen är det mer 75 år, förra året med
produktion. Men har bilen alltid varit lika exklusiv, undrar jag?
Ja, eller från början är det ju ett racingbolag. Alltså man byggde racingbilar, eller vad säger man på svenska? Eller i Småland som jag kom, racerbilar kör man när jag växte upp.
Rallybilar som är i Skåne liksom.
Rallybilar, racerbilar. Ja, men då byggde man ju mer, vad ska man säga, det är någon form av professionella bilar då, får man väl. Skulle väl kunna benämningen. Alltså man började med det. Rena räser. Det var inte professionellt heller på den. Men man byggde räsebilar.
Ja. Och när började privatmarknaden komma in då?
Ja, privatmarknaden har kommit in successivt senare då. Nu är ju en stor del är ju privat. Man gör ju sportbilar till privatmarknaden. Man gör lite sportbilar till lite halvracing. Och sen fullracing då i olika former. Formel 1 är kanske det mest kända då. Det är ju liksom det enda stallet som har varit med sedan Formel 1 grundades på tidigt 50-tal och hela den ska man säga, cirkusen. Men bolaget blev börsnoterat först hösten 2015 som en avknoppning från FIA från början då, som ägde det då. Så vart under Agnelli-familjens vingar då sedan 60-talet när man inte lönsamheten var så bra, så kom Fiat in då som var... Det kan man jämföra med Volvo mångt och mycket då, en väldigt så här, dominerande industrirörelse då i Italien då, som tog över det. Och sen så spann man ut och knoppade av den, när man har gjort massor med andra omstruktureringar då inom Exor-familjen då. Men det är otroligt välskött, det är precis så mycket liknande egenskaper som du pratar om. Du har en bra orderbok, extremt välskött, låg skuldsättning, du har väldigt höga marginaler, du har väldigt hög avkastning på eget kapital. Så det är många av de här kvalitets
Och aktien har gått väldigt bra, va?
Aktien har gått väldigt bra. Den har ju faktiskt gått väldigt bra sen börsnoteringen. Den blir i alla fall upp 600-700% sen 2015 då.
Men hur funkar det då om de har gått väldigt bra nu? Jag antar att de kan inte sälja hur mycket bilar som helst.
Nej, och det har ju varit, man är extremt duktig på det här spelet att få öka produktionen. Jag satt och räknade ut hur länge man ökar produktionen som man har varit börsnoterad då. Och då har man ökat det med genomsnitt 11% per år. Och det är liksom vad omsättningen också ökat. Man har varit väldigt duktig att göra det här spelet, att bygga ut produktionen.
Yes.
I en bra
balanserad takt.
En balanserad takt. Och jag tror mycket för att kunna hålla kvaliteten också. Att man inte...
Och exklusiviteten.
Ja. Men det är ett varumärke som är svårkopierat. Det är omöjligt, tycker jag. Det är ju ett av världens starkaste varumärken. Och det är svårt att kopiera.
Det är nog omöjligt.
Ja, det är i princip. Och det ger ju en sån exklusivitet. Och man har orderboken fylld fram till 2026.
Och varför betala för detta då?
Ja, det här betalar du mer än P24 då. Det ligger ju nästan det dubbla då, eller P40. Men det sjunker rätt bra, lite under det historiska snittet. Mm. Kvalitet kostar, som Carl Lantz brukar säga, eller jag har sagt också. Men, och det gör det i det här fallet också. Men det här går också att äga, ha i portföljen. Det är inte superbilligt. Det är lite mindre cykliskt än det Pekka pratar ju konjunktur upp och ner. För här, nu pratar vi om produktion på 12-13 000 bilar. Med ett genomsnittspris, då räknar man ut, ligger kanske på 3,5 miljoner, 4 miljoner per bil. Men den efterfrågan finns. Det är ju,
jag menar
det är globalt. Det finns 13 000 människor uppenbarligen, för du har fyllt orderboken till 26 då. Så det är inga problem att fylla orderboken. Nu har man släppt väldigt mycket modeller under fjolåret. Så vilket gör att det har skapat stort intresse då, så man har fyllt orderboken så pass mycket. Men det finns tillräckligt mycket förmögna människor globalt som har ett väldigt stort bilintresse då.
Ja, ja, men jag betraktar det väl som ett i princip helt ocykliskt bolag. Mm.
Ja.
Nej, men det är en väldigt speciell kundgrupp som växer.
Mm.
Det enda, jag tycker allting är perfekt med Ferrari, jag skulle jättegärna äga det, men jag har lite svårt att förlika mig med värderingen på det.
Mm.
Det är det enda, tror jag, som jag ser på problemen.
Ja, men det är ju ett befogat, och det finns ju lite andra risker, det är utsläppsregler.
Hur går det med elkonvertering?
Ja, men den går, och den gör man. Man har hybrider nu och man ska bygga en fullödig elbil och så det jobbar man med. Man har en plan och den är väldigt tydlig och så då. Så det är klart att det finns ju lite orosmoln med den biten också, och om kvaliteten blir sämre och man, ja.
Jag menar, alltså, nu köper man inte kanske Ferrari främst för prestanda, men jag tänker många elbilar har ju en fantastisk prestanda.
Ja, men så är det. Så
lite konkurrens.
Ja, konkurrens finns. Och konkurrens är ju bra. Det skapar. Men jag kollar rätt. Det är även kvalitet har ett övre pris också. Den är ju dyr. Ja. Det är nog här med.
Även om ett kylskåp är väldigt bra, så man kanske inte betalar 150 000 för det.
Nej.
Men det får en lite om Hermes, tycker jag. Alltså
men det är
kundgruppen.
Hermes, det är samma lite kundgrupp. Det är superexklusivt, det är högst upp. Det har varumärken som är enormt starka och produkter som har sånt här. Det signalerar något om man har den här produkten då. Hermes är ju också, den kommer ju alltid upp, skulle jag säga.
Mm.
Bland Europas mest, ska man säga, värderingsmässigt högst värderade bolag då. Den ligger också konstant norr om 50. Mm. Och det är ju många investerare och fondförvaltare som resonerar precis som dig, Carl, att det är svårt att köpa Ferrari, det är svårt att köpa Hermes, för det är för dyrt liksom.
Svårt att komma in i den.
Ja.
Jag tittar på ett annat bolag som är ett av världens absolut kändaste varumärken, men som är lite mer på dekis, kan man säga. Nyligen då så tappade de sponsoruppdraget till tyska landslaget. Det är från 1954 har de då haft det här uppdraget, Adidas.
Mm. Varför hände det då?
Det är för att Nike betalar så mycket för att komma in här, tänkte.
Okay.
Men det har de tappat till ärkerivalen nu.
Hur slår det i den tyska folksjälen, tänker jag då? Om det har varit Adidas som är tyst, urtyst varumärke, ett väldigt känt varumärke då, tappar tid. För Nike är en uppstickare i sammanhanget.
Ja, det är det ju definitivt.
Betydligt yngre varumärke. Ja. Det är från Oregon och det är amerikanskt.
Precis, det var ju så här ursprungligen så hade ju på 70-talet var det Adidas som var motsvarande Nike i USA, så att säga. De dominerade den nordamerikanska marknaden. Sen kom ju Nike då på 80-talet och tog över marknaden från Adidas. Nej, men det här att de förlorade tyska landslaget, det har varit väldigt mycket diskussion i tysk media faktiskt.
Die Mannschaft.
Die Mannschaft, ja. Men allting kan köpas för pengar helt enkelt. Det är väl det som har varit slutsatsen då. Så att de kunde inte tacka nej till det helt enkelt. Men när det gäller Adidas själva då, så de har ju haft ganska stora problem de senaste åren här med tillväxtproblem då i Asien. Och tappat marknadsandelar mot Nike då successivt. Men nu har de då fått en ny vd, en norsk-tysk kan man säga, Björn Gulden, som är då en lite av en rainmaker. Han jobbade med Pandora under många år, det här danska smyckesbolaget. Och han ser ut att ha fått lite vändning på skutan här, samtidigt som vi då ser att konsumentmarknaden i Europa börjar se lite bättre ut. Och förmodligen så kan konsumtionen stiga samtidigt som det börjar se lite bättre ut i Asien också. Så att vi har ju fått en liten vändning då i aktiekursen här under året. Den är upp ungefär 20%. Men den är fortfarande väldigt, väldigt långt ifrån all time high nivåer. Det som också talar för Adidas på lite så här kort sikt, det är ju att vi har två väldigt stora sportevent.
Vi har... Ja, det är lätt att glömma bort. Exakt. Det är ju faktiskt OS i
precis, vi har
Paris.
OS i Paris i augusti. Och innan det så har vi också fotbolls-EM.
Ja, den har jag glömt bort faktiskt.
Så att det är också event som då driver ett, Adidas tillväxt, kommer att göra garanterat i princip. Och de får mycket reklam då på de här eventen också. Så att vi har ju då det här extremt starka varumärket, eller extremt kända varumärket kan man säga, som är lite, ja det är lite luggslitet om man säger. Men med rätt management så tror jag att man kan få upp det igen.
Har aktien gått väldigt dåligt nu eller?
Alltså den har gått jättedåligt på, om man tar på 5 år så är den är back 1% på 5 år. Mm. Och ner 15% på 3 år.
Hur har Nike gått i jämförelse då? Har den liksom varit, är det där man har legat om man är förvaltare och vill ha den här typen av retail-exponering? Då har kanske Nike varit liksom det självklara valet som bankerna har sålt på. Också
ja, delvis, man kan väl säga att alltså Nike har inte heller gått fantastiskt bra då på börsen. Men de har i alla fall legat, de har i alla fall gjort vinst och klarat sig bättre än vad Adidas gjort. Sen har värderingen varit mycket högre då i Nike, såklart. Så att Nike har inte heller gått, har inte gått bra i år då till exempel.
Men vad har Nike gett på 5 år om man jämför med Adidas?
Det har inte heller gått jättebra. Den är uppe 7% på 5 år.
Ah, okay, så, det är...
så att hela sektorn har varit lite svag.
Det är väl egentligen bara typ Lululemon, det här lite mer exklusiva varumärket som har gått. Jag vet inte hur det går nu dock, men det gick ju väldigt bra där ett tag. Jag tror jag har kollat lite snabbt här. Nu är 100% på 5 år. Ja. Så det är utklassning.
Det är väl att det finns inga riktiga barriärer heller på den här marknaden då. Nej. Så det går väldigt fort att komma in på den. Och,
Nu är inte jag något modelejon som ni vet, men hur säljer de mot alltså vanliga konsumenter? För jag tycker jag ser väldigt mycket Adidas skor när jag går på stan. Liksom, att det har blivit mode. Eller det har funnits ett tag att man
ja, har alltså skor är ju deras 60% av omsättningen är ju skor i Adidas. Så det är, och det har alltid varit den stora grejen då ju. Så bolaget grundades ju då i Herzogenaurach i en liten by i norra Bayern. Som då, de har haft traditionen av skotillverkning sedan medeltiden då i princip. Och sen grundades då det här skobolaget av
Adidasler.
Precis. Det är ingen fara. Det var ju två bröder då som grundade på 20-talet. Sen blev de ovänner då efter kriget. Bolaget splittades upp. Och det ena bolaget fick då namnet Adidas och det andra blev Puma. Mm. Så att både Puma och Adidas ligger i samma lilla, ganska liten by då kan man säga.
Är det inte Maradona Puma-skor?
Jo, Maradona hade Puma, precis. Ja,
Och så. Även jag hade Puma-skor. För Maradona hade ju Puma-skor.
Jag hade Umbro.
Ja, inte riktigt samma. Du är lite yngre än vad jag är. Jag tror inte Umbro fanns på min tid. Det var mycket Adidas eller
Puma. Ja.
Puma.
Men du hade ju då när ni var unga till exempel, nästan. På vid OS i Rom 1960 så hade ju 75% av deltagarna Adidas-skor.
Men du tycker att aktien är köpvärd, eller det kan bli något, det blir ny management?
Alltså precis, det är en turnaround, och turnaround har redan lite grann skett, men jag tänker att den kan fortsätta lite till.
Hur ser värderingen ut, jag som är så intresserad av?
Alltså det går inte riktigt att, eftersom det har gått förlust så att säga, så är ju P-tal och sådär inte riktigt relevant. Men de väntas ju då växa omsättningen här i alla fall i år, ganska kraftigt.
Men tror du att en effekt av att det är så mycket event, det är fotbolls-EM och det är OS och så, eller man kanske inte köper skor för man ska titta på OS, men det blir ändå mer exponering mot sport?
Precis, så är det. Alltså det brukar alltid ge en knuff till omsättningen, sådana här stora event. Så att, nej, men de har haft jättesvag rörelsemarginal, lövtunn verkligen, som de väntas stiga här också kommande åren. Och 2026 säger på något sätt att de ska komma upp i vinst på aktie på 10 euro liksom. Och det motsvarar då där de låg kanske då innan den här stora nedgången började liksom.
Men det är väl något för Pekka, köpa in sig i en tysk national
verkligen, jag blev nyfiken.
Och köper du inte till P-hissnande som mina värderingar som jag levererar på bolagen är alltid skyhöga.
Nej, men jag tänker att det är ett sånt varumärke. Alltså varumärket är ju så pass känt så att man skulle kunna göra mer av det, tänker jag. Lite som... Men man kanske ska gå högre upp på exklusivitetsstegen, till exempel. Mm. Eller hitta på något. Mm. Det är också väldigt stor... Man måste också lägga väldigt mycket pengar på research. För det är väldigt... Teknikutvecklingen går väldigt snabbt också i den här branschen. Så att det äter ju också mycket kapital.
Men det kan man reducera kanske med lite AI...
Säkert.
Alltså man bygger in lite AI-tjänster kan jag tänka mig, att för den typen av, och göra kanske den här research-cykeln lite kortare också, korta ner den.
Ja.
Tid och pengar.
Den första stora grejen som Adidas uppfann då, som var den stora genombrottet, var ju de här skruvdobbarna på fotbollsskån.
Mm. Just det. Mm.
Det var liksom den genombrottet då, kan man säga.
Och här är Pekka satt och skruvar.
Jag hade faktiskt Adidas.
Mm. Men det var den här veckan.
Yes.
Det är fredag nästa vecka, Pekka, då är du i makro lite tillbaka igen, för nu har det varit en bolagsvecka, vilket du går och muttrar lite när det är det, för mycket bolagsgrejer. Men nu är det Fed tillbaka.
Yes, 1 maj, tyvärr är den svenska börsen stängd då, men det kommer inte bli någon räntesänkning, det har ju blåst bort. Tvärtom så skruvar man ju ner antalet räntesänkningar som Fed ska genomföra i år. Nu är det bara 35 punkter som är inprisat för hela 2024. Så det är 1,5 räntesänkning då. Nu sänker de inte i halvsteg. Så.
Men du
är på en dramatisk skifte.
Du är på dig förra veckan.
Yes.
Tidigt på veckan där. Det var måndag. Så det är ju nästan 2 veckor sedan snart. Och då pratade vi Fed. Och jag minns att vi pratade lite... Fler och fler i marknaden börjar prata att räntehöjning. Och det var redan vid årsskiftet var någon ute och kraxade om det. Någon bank. Närmar vi oss en räntehöjning snarare än en räntesänkning? Eller?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Det är bara för att utgångsräntan är så pass hög. Liksom. Men visst, jag håller med dig. Det är fler och fler som spekulerar. Men det är många som också drar fram det här med att tittar man på liksom inflationen på lite sikt, på löneökningar och sånt där annat, så ser man ju inte något gigantiskt inflationstryck om man tittar något år framåt. Liksom. Så att nej, jag tror inte på någon räntehöjning. Men snarare att det kan komma tillbaka så att man börjar prata med fler räntesänkningar, men det är en bit in på det här året.
Har marknaden tuggat i sig allt det här nu, tror du? Eller... För marknaden har ju varit lite, vad säger ni, den har ju varit lite, den har ju inte varit jättestark sista månaden.
Ja, väldigt sur tycker jag.
Ja, på något sätt har man börjat diskontera att alla de här räntesänkningarna liksom kanaliseras ner nu och man diskonterar inte så mycket så många räntesänkningar i år från Fed, som du säger, 35 punkter nu bara. Känner du, tycker du att det är diskonterat i marknaden nu, eller ska det ner lite till i så fall? Ifall det blir mer konkret på första maj?
Det är knappt jag törs svara på den frågan innan jag ser vad Fed säger den första maj, men jag skulle väl tycka att väldigt, väldigt mycket är diskonterat när det gäller just räntorna. Sen är ju alltid det där problemet med långräntorna, 10-årsräntan har ju stigit nu kraftigt. Men de emissioner som jag har sett i alla fall, som gjorts av amerikanska statspapper, de har ju gått bra då. Så att det finns ju en efterfrågan fortfarande. Mm. Men det är mycket, det är ju höga skulder som ska betas av. Man säger ju ofta också att det är väl 2025 som de stora refinansieringarna ska göras. Liksom.
Det är då vi får själva kanske.
Ja,
själva
vi får se.
Hela 2025 liksom.
Men å andra sidan kan vi få räntesänkningar då som blir en mot
som dämpar,
som dämpar kanske de här.
Man ser ju verkligen i fastighets, alltså global, även globalt fastighetsbolag har ju verkligen gått dåligt alltså sista månaden här liksom. Jättedåligt.
Mm. Men hur mycket amerikansk 10-årsräntan gått upp senaste månaden då, tror du? Nu vet jag att du inte sitter med siffrorna sådär.
Nej, men det är ungefär 50 punkter skulle jag tro att det är.
Mm. Och då får man en sur börs och sen får man vissa sektorer då som
går extra surt.
Som blir extra surt då, som de här väldigt räntekänsliga då.
Nu ska man ju säga det att europeiska räntor, alltså tyska och svenska, har inte följt med upp i samma utsträckning, även fast de också har stigit. Så det har ju varit positivt. För vi väntar ju oss att Riksbanken sänker räntan den 8 maj.
Just det, det är veckan efter nästa vecka
precis.
Då. Ja.
Precis. Och ECB är det ju allt tydligare att de sänker i början på juni där. Så att,
Men vågar man sänka i Sverige då när kronan är så jäkla svag liksom?
Ja, det är den stora osäkerhetsfaktorn. Men jag tycker samtidigt lite kul om man tittar på kronan. Kortsiktigt så styrs den av börshumöret. Och förra året så pratade vi om att utlänningar var rädda för att investera i Sverige för att vi hade en usel fastighetssektor och vi hade en bostadsmarknad som var räntekänslig. Så skulle man sänka räntan nu så borde det ge svenska börsen en positiv skjuts, vilket borde stärka kronan. Och samtidigt som det lätta trycket på bostadsmarknaden och fastighetsmarknaden är stort, vilket också då, om vi ska utgå från hur man resonerade förra året, borde ge kronan en skjuts. Så att jag är inte helt säker på att en krona behöver försvaga speciellt mycket.
Nej, det kan ju bli tvärtom att den kanske...
Det var det som Sven-Olof Johansson är det, va? Som har snackat om det många gånger.
Ja, han är ju väldigt makrointresserad.
Ja, just det.
Det är ju ett av hans stora intressen, tror jag.
Teori.
Nej, men jag håller med dig, Pekka. Eller inte håller med, men jag kan tänka mig att det ändå kan få... För det borde ju vara
håller du inte med?
Jag håller med dig, för jag tror att det kan vara diskonterat.
Vi håller alltid med Pekka. Liksom.
Ja. Alla håller med Pekka.
Men, nu är det fredag.
Yes.
Yes.
Vi har lite att göra på redaktionen, så jag tycker att vi...
Men vi har ju också egna affärer att redovisa.
Det har vi.
Ja.
Jag har inte någon faktiskt.
Nej, inte jag,
jag har flera stycken.
Ja, ja, men
jag har en.
Ja, men herrar, förlåt.
Jag gjorde det för en tid tillbaka sen, bara lite contrarian. Det var så mycket negativt om Kina. Och då körde jag enligt diskonteringsprincipen att väldigt mycket är diskonterat när det gäller negativa nyheter från Kina. Så jag köpte en Kina ETF.
Mm.
Och som har gått riktigt bra då.
Mm. Sådär,
den senaste veckan.
Bottenfiske liksom, som funkar.
Får vi se hur länge man törs hålla i det här. Jag menar, de här politiska riskerna och det, allt är ju jättestort.
Men det är mycket som är diskonterat i det också.
Och sen P9 på börsen där. Jag gillar ju låga P-tal som ni vet.
Jo.
Men det var, vi får se om den håller.
Ja, men intressant. Jag har gjort lite samma sak.
Pekas Kina trade här med spänning. Se hur Kina resan blir, precis.
Precis. Själv har jag fiskat lite i, jag äger ju ett litet tyskt industri, en liten tysk compounder som heter Indus Holding, där jag har ökat lite i. Som har också låga P-tal. P8 kanske, och sånt där. Bra direktavkastning, gjort årsköp av aktier. Fått bort förlustbringande verksamhet inom bilindustrin. Så en fin turnaround hoppas jag på där. Men den äger jag sedan tidigare då, jag vet att jag har nämnt det här tidigare också. Men det stora bottenfisket jag har gjort den här veckan. Har du en aning om vad det kan vara? Jag tror att Per vet egentligen.
Bravida.
Ja, det är också ett stort bottenfiske.
Okay.
Men det var förra veckan.
Jag ännu mer.
Det stora den här veckan var MSCI. Som då världens största indexleverantör. Som då föll lite på sin rapport. Eller lite för mycket tyckte jag. Och det är en aktie jag har tänkt plocka in väldigt, väldigt många gånger. Men inte gjort. Så att där köpte jag på mig. Men den föll. Och precis, det andra stora bortfisket jag gjort, det är i Bravida då också.
Men det var förra veckan.
Det var förra veckan.
Hur har det spelat ut? Det har varit det extremt kort
period. Fortfarande ganska bra. Mm. Det är väl plus i alla fall. Mm. Det var ju... samma nyhet kom en gång till kan man säga. Mm. Så att då tänkte jag att det här... Han måste jag nästan köpa.
Ja, det borde vara diskonterat om man gör favoriter i pris.
Jag hade lyckats sälja den då innan min Egyptenresa här för någon månad sedan. Mm. Och då tänkte jag att lägga och köpa tillbaka igen. Men vi får se. Sen har jag köpt lite i Prologis också, som är världens största logistikfastighetsbolag, amerikanskt. Aktien har gått jättedåligt. Och det är på grund av långräntan då, såklart. Och även en lite svagare guidning.
Men då äger eller bygger, förvaltar de?
De förvaltar dem. Mm. Så att det är då ett antal procent av världshandeln då passerar genom deras lagerbyggnader.
Världshandeln tickar ju upp lite grann i februari, den senaste mätningen. Så kanske får rätt.
Mm. Ja, den är i alla fall ovanligt, tycker den är ovanligt pressad, den aktien. Ja.
Det
är
ändå världshandeln liksom... har ju liksom, i volym räknat, har ju legat still nu i nästan 2 år. Mm. Efter pandemiruschen liksom,
återhämtningen,
så har den legat still. Men möjligen, en liten ljuspunkt där.
Mm. Ja, det var mina affärer.
Ja, men det var väl, det blev en bra avslutning.
Mm.
Yes.
Mm.
Och jag tycker vi önskar lyssnarna en trevlig helg.
Det gör vi.
Trevlig helg på er.
Trevlig helg.
Hej.
Hej.